Så.
Can we try?
Nej, men alltså du har sjungit eller kan du någon annan bit av låten?
Lovely story then.
Ha?
Jag tänkte om du kunde någon annan del av den låten.
För välkomna bara... till en gay i taget av två homosexuella.
Ja, punkt.
Kort och gott.
Ja,
en flata och en bög. Mm. Ett nytt avsnitt är har ju nu nalkats.
Nya avsnitt, nya möjligheter.
Okej, okay. Don't be so cliché.
Yeah.
Ja, hur, yes. Hur mår du?
Jag mår bra.
Glad påsk förresten.
Glad påsk.
Ja, det är ju inte det för de som lyssnar.
Nej, just det, för, men för oss som spelar in så är det det. Glad påsk för er som firar, så att säga.
Mm.
Jag har jobbat idag, så jag har tagit mig en nap, ätit lite god lunch.
Jag skulle egentligen
tagit en dusch och nu dricker jag.
Jag skulle egentligen åkt iväg över påsk, men ja. Det är...
Magsjuka, inga roliga grejer. Inte hos oss då.
Nej.
Alltså jag menar att den du skulle till så här åkte på magsjuka. Det går asmycket magsjuka nu. Jag är livrädd.
Alltså?
Det är jättemånga som har varit dåliga i magen och spytt och grejer. Så att man blir ju lite nojig.
Nej, men det är det värsta jag vet. Alltså jag tar vilken influensa som helst framför magsjuka.
Jag är hellre förkyld i 3 veckor än magsjuka en dag.
Ja. Men ja, i alla fall. Glad påsk. Nytt glad avsnitt. Påsk. Välkomna till NG i taget.
Välkomna.
Jag vill börja med en sak. Vi har fått ett meddelande.
Ja, du kan väl läsa upp meddelandet.
Ja, jag ska göra det. Vi har fått ett meddelande på Instagram som vi vill belysa.
Ja, och det är jätteviktigt.
Ja. Och jag tänker att jag läser upp det. Mm. Personen är anonym. Okej. Meddelandet lyder som följande. Hej NG i taget, Amanda och Joakim. Med risk för att låta negativ så har jag 2 saker jag har tänkt på med podden. Den första är att det ofta känns som att det endast är endast 2 könstillhörigheter som existerar när ni pratar. Ni har tagit upp flera tillfällen då annat har uppmärksammats, men i ert slentrianmässiga prat så blir det gärna så. Jag är säkert extra uppmärksam på grund av att jag själv ligger utanför de 2 binära. Det andra, det som fick mig att klura ut hur jag hör av sig till er just idag, är att jag hörde på podden att ni uppmanade folk att använda deodorant, vilket... för att tänka på andra i kollektivtrafiken. Jag är orolig att folk kommer att lyssna lite för mycket på det. Jag är nämligen väldigt känslig för deo/parfymlukter och får ont i huvudet av dem. Något jag inte är den enda som får. Men det är något som ibland gör det väldigt svårt att åka kollektivt utan att må dåligt. Så därför vore jag väldigt tacksam om ni också nämner i podden att också parfym/deo med starka dofter också gör det svårt för missa medåkare. Med feedbacken överstökad, jag gillar er podd, speciellt de mer lättsamma avsnitten.
Tack så jättemycket för ditt meddelande.
Verkligen.
Jag kan bara säga till 100% att jag håller med i allt hen skriver. Superviktiga punkter, 100%. Jag vill bara förklara snabbt innan vi går in på det andra, men jag vill förklara deodorantdelen i och med att det var min punkt. Det jag menar med att jag vill att folk ska använder deodorant. Jag vill absolut inte att folk använder deodorant med starka lukter, för jag själv har extremt svår astma. Så jag åker ju på en astmaattack om någon kommer in med för mycket parfym eller deo med stark doft liksom. Så 100% det där hade jag kunnat förklara bättre. Så jag håller med personen. Man ska absolut inte ha för mycket parfym, är liksom 2 duttar på nacken, that's it. Deodorant är liksom ett stroke.
Det finns ju också parfymfri.
Exakt. Det jag ville komma till när jag sa det med deodorant, det var hygien.
Ja.
Alltså att det är viktigt att tänka på.
Alltså det är lite som en saying, typ att man säger om någon är ohygienisk, bara använd tvål. Alltså
ja,
då, vi menar ju liksom
så,
inte.
Nej. Så jag menar absolut inte att folk ska gå runt med för starka dofter. Det vill jag inte, för att då kommer jag själv vara en av dem som inte kan andas liksom.
Ja.
Så jag förstår precis vad personen menar.
Ja.
Yes.
Men det
så jag menar bara att man ska tänka på sin hygien, men man ska absolut
inte ösa på med dofter. Svettdoft är inte god, men självklart så.
Men för mycket starka dofter är absolut inte hälsosamt.
Ja. Men vi vill ju också därför belysa det som vi anser var det viktigaste.
Ja,
så vi vill nu ta det här tillfället i akt att reflektera över hur ord som man säger, men också som man inte säger, kan påverka och kan såra andra människor. Vi vet ju att ord har en inverkan, och vi är ledsna för den inverkan som våra ord ibland kan ha gjort på människor.
Vi kan ju absolut vara lite ignoranta i hur vi använder våra ord.
Och det är viktigt för oss att visa att vi tar ansvar för det här, och att, alltså att vi vill att ni ska veta att vi är medvetna om vad ord och meningar gör. Och vi tar ansvar och kan bara jobba på att bli bättre. Och det är ju liksom, det här är ju absolut inget försvar, och jag, det finns ju inget värre än att gå i försvarsställning. Men jag vill bara säga liksom så här, jag har sagt det innan, man på något sätt är inte immun mot det samhället man har vuxit upp i.
Det,
så att man
det
blir...
vi har pratat om mycket, att jag tycker det är ett sånt bra ord, men unlearn. Alltså att man ska olära sig, att man ska ta tillbaka ett sätt man har lärt sig på.
Exakt.
Att man ska ta bort en...
Lära
om sig något.
Ja.
Alltså sanningen är ju den att vi har växt upp i ett samhälle som har programmerat våra hjärnor på ett visst sätt. Och det tar tid att programmera om hjärnan. Och vi har ju alla good intentions. Alltså vi två, inte alla i världen har absolut inte det. Men vi har good intentions med... att vi vill dit. Vi vill nå den punkten där man tänker på ett annat sätt liksom. Och vi jobbar för att tänka på ett sätt som inte är så himla binärt
och... Ja, och vi kommer försöka, alltså verkligen göra allt. Alltså målet är ju att ha och leva i ett samhälle där vi tycker att det är normen, att det är liksom,
precis,
det gamla,
det är inklusivt för alla. Och
och det innebär ju ett ansvar för oss också att lära.
Exakt, och det här, sådana här meddelanden att skicka till oss är skitbra.
För att vi behöver
helt
också
rätt, vi behöver den feedbacken. Så det är jag tyckte det var jättebra.
Och det är ju, nu vill inte jag jämföra med det här, för att jag, eftersom vi själva inte liksom, eftersom vi båda själva, alltså jag är cisman och du är ciskvinna, så vill man ju inte liksom ta någon annans erfarenheter och över hur de känner. Men det som det, just som ett exempel, det här med att man liksom är ett resultat av alla normer man har vuxit upp i. Det är som vi har sagt det här innan, att man kan själv, jag kan själv råka fråga typ en cis-kvinna,
Har du pojkvän?
Ja. Istället för att tänka på det skulle lika gärna kunna vara
Har du flickvän?
Har du
partner?
Ja. Har du liksom, det kan vara vad som helst. Och där, det är ett problem som vi vet att vi har. Så där måste vi unlearn det också.
Ja, exakt.
Och där, nu menar jag inte att sätta det i samma, för ni har ju, som liksom, till exempel icke-binär, som jag inte är, kan ju inte förklara hur deras känslor går.
Nej,
men
exakt.
Det är det närmaste jag kan liksom sätta mig in i, att folk måste ta bort normer.
Ja,
liksom.
Exakt. Och det är därför det är så viktigt att vi får den här feedbacken. För man ibland så gör och säger man saker utan att tänka på det. Och det är absolut vårat ansvar att tänka på det. Men det är också ett ständigt arbete för oss att programmera om och att unlearn ett sätt att tänka och prata på.
Ja.
Så att, tack så jättemycket för ditt meddelande. Vi tar den feedbacken och kommer ha med oss den i framtiden.
Ja.
100%.
Ja. Så. Den 7 juni 2023, förra året, så startade hbtqi-personer i England en kampanj för att få brittiska polisstyrkor att be om ursäkt för sina tidigare homofobiska häxjakter. Häxjakter då som pågick mot hbtqi-personer långt in på 90-talet.
Ja, om någon vill bli påminn, så var det ju poliserna som var boven i dramat i Stonewall.
Exakt.
Till exempel.
Och den här kampanjen då, som de startades nu i juni 2023, i somras då alltså, den kallades för hashtag Apologize Now. Och man sa då följande, alltså de här personerna som startade den här kampanjen, citat: vi behöver den här ursäkten för att dra en gräns under tidigare homofobisk viktimisering. Och för att öka hbtqi-plus-förtroendet. Och för att öka förtroendet för polisen att rapportera hatbrott, övergrepp i hemmet och sexuella övergrepp. Vi ber polisen och alla andra polistjänster att be om ursäkt för deras tidigare förföljelse av hbtqi-gemenskapen. Och vi ber dem inte att be om ursäkt för att de har upprätthållit lagen. Utan att be om ursäkt för att det ofta olagliga och kränkande sättet den tillämpades på. Officerare slog till mot gaybarer, klubbar och till och med privata födelsedagsfester och förolämpade hbtqi-personer. De gav namn och adresser på arresterade homosexuella män till lokala tidningar, vilket ledde till att några vräktes från sina hem, avsattes från sina jobb och blev våldsamt överfallna. Polisen trakasserade hbtqi-personer som lämnade homosexuella arenor och arresterade samkönade par för att ha kysst, kelat eller hållit varandra i hand fram till 1990-talet. Polisen stiftade inte lagen utan valde att upprätthålla den nitiskt. De gjorde allt för att rikta sig in på homosexuella och bisexuella män. Unga, stiliga, manliga poliser skickades till offentliga toaletter och parker där de lockade homosexuella män att begå brott och sedan arrestera dem. Dessa så kallade snälla poliser, inom situationstecken, agerade agenter som provokatörer. Det årliga genomsnittet av homosexuella brott som registrerats av polisen var nästan 3 gånger större efter den partiella avkriminaliseringen av manlig homosexualitet 1967 än det var under de föregående 8 decennierna av total kriminalisering, tydliga bevis på en av polisens häxjakter. Polisstyrkor i New York, Köpenhamn, Sydney, Berlin, Amsterdam, Montreal och San Francisco har bett om ursäkt. Brittisk polis borde göra detsamma, säger initiativtagaren till Apologize Now. Och nu då, äntligen, så har de fått en ursäkt.
Ja, så.
Det är polischefen i brittiska Gloucestershire som ber om ursäkt till HBTQI+-gemenskapen för tidigare orättvisor. Och han säger, citat: "Jag är uppriktigt ledsen för eventuella tidigare orättvisor och den förödande och traumatiska inverkan detta har haft på människors liv och deras förtroende för polisen." Han förtydligar att man nu gör allt för att vara en antidiskriminerande organisation och att man tar itu med systematiska ojämlikheter och främjar mångfald, jämlikhet och inkludering. Peter Tatchell heter han som är initiativtagare till kampanjen Apologize Now. Han välkomnade ursäkten och sa, citat: "Vissa makthavare har svårt att be om ursäkt för tidigare fel." Men Rod Hansen, alltså polischefen då, tvekade inte eller undvek behovet av en tydlig ursäkt. Det markerar honom som en berömsvärd polischef. Vi tackar honom och hans officerare. Han uttryckte också hopp om att ursäkten skulle främja förtroende och samarbete mellan polisen och HBTQI+-gemenskapen och uppmuntra fler individer om att rapportera hatbrott, övergrepp i hemmet och sexuella övergrepp.
Mm.
Så,
ja.
Positivt!
Ja, men verkligen. Och ett bra initiativ. För alltså ibland så kan en ursäkt gå rätt lång väg, om den är genuin då.
En annan sak vill jag tala om. Jag vet inte vad du har för algoritm på TikTok.
Nej, den är ju rätt lesbisk.
Okej. Jag har ju hamnat i något kaninhål. Det har jag pratat om innan. Jag vet, men nu är det något annat fast liknande. Det är extremt mycket, och det här är speciellt bland unga i Sverige, homofobi på TikTok.
Jo, tack.
Alltså det
har man ju märkt på våran TikTok, alltså en grej taget.
Nej, men alltså på våran TikTok, kommentarerna där när du pratar om att skaffa barn som lesbisk och sånt, hur de säger att hur onaturligt det är och att barnen kommer bli mobbade. Mobbare, så är det. Barnen kommer bli mobbade. Jag hamnade på en tjej som hade en sån här live då, som man kan ha på TikTok, när man liksom livesänder och pratar. Och då var temat till hennes live var: "Har du emot homosexualitet? Debattera." Och hon var då för. Och det här var en ung tjej,
hon var inte emot.
Nej, men hon ville att folk skulle då komma in och debattera med henne i den här liven, okay. Varför de var emot.
Okay.
Och folk, mycket unga. Se, den här tjejen var inte, alltså högst 20, så att hon var ju själv inte gammal.
Nej.
Men hon i alla fall, hon bjuder in folk då som får liksom säga sina åsikter. Och det var brutalt. Alltså jag satt säkert i en timme och kollade på det här.
Men kommenterar de sina åsikter då på den här liven?
Dels det, för man kan ju kommentera också under själva liven.
Man kan väl joina liven också?
Ja, det är ju det som är. Alltså jag har ju aldrig haft en live på TikTok, men jag förstår det som, så måste man ha typ 10 000 följare. Nej, 1 000 följare minst för att kunna ha en live. Och då har du en live, så sitter du där och pratar med alla som tittar, och då kan du också bjuda in någon att joina dig i den här live. Du kan bjuda in flera stycken, ni kan vara 5-6 stycken som sitter där och pratar. Men då bjuder hon in en efter en då. Och inte en enda hade förståelse eller förstod någonting om homosexualitet.
Var det många äldre människor då eller?
Nej, många unga. Alltså blandat.
Alltså,
blandat med folk. Alltså Det var hur äckligt det är att vara homosexuell, att naturen har inte, alltså det här är unga personer.
Men alltså man tror ju ändå att yngre människor har liksom...
Ja, men jag tror, alltså nej. Naturen är inte till för att vara gay. Hur ska du kunna fortplanta dig? Hur ska du få barn? Och den här tjejen då som
handlade med,
jag kommer inte ihåg vad den här tjejen hette, så annars hade jag ju liksom sagt henne som en källa, men jag kommer inte ihåg, alltså jag fastnade bara i liven liksom. Men hon liksom försöker förklara dem, men vadå, då är ju folk som är sterila, är de också onaturliga då liksom. Men då var det liksom så här, och då kommer de ju naturligtvis in, de här unga personerna, på analsex. Hur orent och hur äckligt
men,
det är.
Förlåt,
att män
men
har det.
Men förlåt, det är väl liksom hetero- och cis-personer har väl också analsex?
Det försökte hon, den här tjejen, säga också. Men nej, det var inte samma sak.
Mm.
Och det blir också dels liksom... av någon konstig anledning, när man säger homosexuell, så tänker ju många okunniga bara bögar.
Mm.
På något sätt, jag har sagt det här innan, jag vill inte förminska eran...
Nej,
känsla.
Men det här är ju mer att vi inte, att folk kan glömma bort oss.
Ja.
Hallå?
Så att det blir liksom fel på båda sätt. Det blir som att ni finns inte.
Nej.
Och vi är, det enda vi gör är att knulla varandra i röven. Ja. Och är liksom äckliga.
Ja.
Det är liksom bara bögar.
Mm.
Och liksom lesbiska är som att det liksom är en egen
liksom,
gren.
Men vi blir också lite mer typ vad fan heter det? Alltså oegentligt, alltså att man inte recognize us. Alltså,
ja, och det är inte alltså, heller bra. Alltså exakt. För då blir det liksom, då blir det som att ni blir osynliga på något
ja,
sätt.
Ja, exakt. Att, de bara, att man glöms bort istället.
Ja.
Och det är ju det är man vill komma bort från. Och
ja.
Plus att man vill komma bort från att vara så synlig på grund av hat. Alltså man vill ju hitta ett normalt...
Många använder ju också Bibeln då. Eller andra skrifter. För att liksom ursäkta sin homofobi. Och det är liksom folk som så här, om jag hade fått en son som var bög, så hade jag liksom typ tvingat honom bo med bara tjejer och som liksom var nakna framför honom. Och jag bara, aha, okej, okay, men okej okay. Så det är okej att göra till ett barn, men drag queens får inte läsa sagor. Okej, okay, men vi kan ta in massa nakna tjejer till en
minderårig
unge.
Ja.
För att den ska då gilla cis-kvinnor. Och det är för att du vill det liksom. Nej, men det var brutalt. Och jag kunde inte slita mig. Jag läste kommentarerna och jag tror, jag vet inte. Vi har ju alltid liksom vetat att homofobin finns. Men varför känns det som att den exploderar? Har vi varit i en skyddad verkstad?
Jag vet inte om det är det, eller om det bara börjar blomma upp mer och mer.
Det börjar blomma upp mer bland unga.
Ja, exakt. För jag menar, det känns ju ändå som att den yngre generationen är ju den man har hopp för.
Mm.
Det kanske man ska ha då.
Nej, och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket att man använder religion då.
Men som... vad är det ens? Alltså, jag vet vad religion är, men vad är det för ursäkt?
Jag vet inte.
Det är liksom, hallå?
Mm.
Inte religion någonting man ska liksom känna sig trygg i?
Nej, och så säger de då att vi indoktrinerar, heter det så? Med våra läggningar och våra könstillhörigheter på barn. Men vad gör religion
men
då? Fast vad gör religion då?
Ja.
Och hela tiden det här med att det är ett val och att man, varför väljer man att göra en sån sak? Varför skulle man vilja välja det? Varför väljer man, alltså, men varför tror folk att man skulle vilja leva i förtryck till att börja med?
Mm, exakt.
Sen också när man tittar på, alltså om man har kommit in på en video på TikTok med homofobiskt innehåll, då får man ju upp den algoritmen. Så att det kommer ju fler homofobiska video eller transfobiska videos. Alltså hela tiden om du har råkat se på en eller två. Och då undrar jag, alltså har TikTok inga riktlinjer på vad som är okej och inte att sprida? Det är så fruktansvärt mycket homofobi, alltså både i Sverige och utomlands mot homosexuella. Det är transfobi och det är unga människor, det är äldre människor. Och TikTok, det är liksom ingen, oj shit, det är liksom ingen som på något sätt stoppar det här, utan de verkar inte ha några riktlinjer. Folk får sprida vilket hat som helst på TikTok, verkar det som. Men jag tror också det här, för det har ju också blivit en stor grej nu. Nu har det kommit någonting som kallas för soft girl trend. Har du hört det om det?
Ja.
Och då är det då att du mer eller mindre... Alltså, först vill jag säga, alla gör vad de vill. You do you. Om du vill vara hemmafru, om du vill vara hemmaman, om du vill vara liksom hemmaperson, om du vill liksom vara en person som är hemma och din partner ute och jobbar, absolut. Så länge du löser din pension och sånt där, att du har det liksom fixat för dig.
You
ja, men nu har det blivit så här, nu har det blivit en grej också att folk det har blivit liksom, de kallar det för soft girl trend, att liksom då cis-kvinnor i främsta hand eller i första hand då ska vara hemma med deras, men det behöver inte ens vara deras man, det kan vara deras pojkvän, är ute och jobbar och de tar hand om hemmet. Vilket är okej om du gillar
om
det.
Man vill
men det är inte det jag vill komma till. Det som har blivit, det som ursäktar allt det här, det är att nu, och det här är också väldigt mycket med new age-rörelsen och du vet, men alla de här som luktar rep, som liksom, de med kristaller och sånt, de har ju det här, det har ju blivit, det har ju exploderat nu, det här med feminin och maskulin energi.
Ja,
och det feminina behöver det maskulina, mannen behöver,
så tycker jag om det. Ja,
det feminina behöver det maskulina, mannen behöver kvinnan, det ska vara kvinna och man, och det finns precis så som vi fick den här tillsägelsen nu på det här millennet, liksom att de här personerna tänker ju bara att man och kvinna för det första, och det ska bara vara man och kvinna med varandra, för att det är menat i vad fan det nu heter, astrologins ömma moder, att de liksom, för att det ska gå, alltså ni vet ju vad jag känner inför det här, jag har ju nämnt det här 1000 gånger, just det här med du vet chakra och new age-rörelsen, men det har blivit en stor grej, att det här med maskulinitet och feminitet, att de behöver, det ska vara som yin och yang, och kvinnor och män, det finns bara kvinnor och män, enligt dem, och och kvinnor och män, det är det maskulina och det är det feminina. Visst, båda har lite av varje drag, men det är ändå mannen och kvinnan. Hon ska vara, hon är stark i det att hon är hans trygghet och kan leda honom till rätt väg. Han är stark i det att han kan skydda henne, han kan skydda hemmet och hon. Du är där. Där är de nu. Och det är för att det är, nej men för att Merkurius har sagt det.
Ja.
Och stjärnorna har sagt det. Och det är liksom den tredje månen från Saturnus blygdiga läppar som liksom har sagt att nu är tidvattnet i en zon där de maskulina ska liksom lägga sig och sola anus medan kvinnan står med solfjäder och ömt viftar. Alltså, det är på den nivån just nu.
Nej men det är fruktansvärt.
Ja, och det har blivit jättestort att men det är så här bara, ja men jag gillar ju, det är så här, jag är ju kvinna och han har den här maskulina. Okej, det har ju alltid varit en grej så här, att många cis-kvinnor vill att cis-män ska vara liksom så. Men det har ju liksom blivit en sån här grej nu att det är inte biologi eller det är energi. Allting handlar om energi. Och hur ska stjärnorna acceptera om ni tar varandra i röven? Jag vet inte. Nej men du vet, det har blivit en hel sån grej. Och jag har ändå liksom så här tyckt att förr, alltså innan det här blev balladur, att så här, spiritualitet har varit lite charmigt.
Ja, det var lite häftigt och astrologi.
Alltså jag har liksom så här, det är lite kul med stjärntecken och liksom så här. Men nu har det liksom
en hel liksom rörelse.
Ja men det är en rörelse nu. Och de gör yoga. Och de gör yoga samtidigt som liksom de
tänker på manligt och kvinnligt.
Ja.
Vad fräscht. Men, och då blir det också så här, för man har
okej, vi vill inte dra alla över en kam.
Men
det har blivit en så stor, och speciellt sådana här människor då som sitter. Och TikTok är ju en plattform som nästan är designad för att du ska få många tittare.
Ja.
Det krävs ju inte så mycket egentligen.
Nej,
och så hänger folk på och så blir det stort. Och jag menar, som vi kan säga 1000 gånger, you do you, med vad fan du vill, så länge du inte skadar någon annan. Men också, snacka om att indoktrinera.
Ja, och vi, också, absolut att du you do you utan att skada någon annan. Men det där tänket skadar ju väldigt många människor.
Mm.
För jag menar, skada någon annan betyder inte bara fysiskt. Nej. Det betyder ju psykiskt och liksom Att påstå att det är så det ska vara, det sårar ju väldigt många människor genom att säga.
Nej men hos dem är det så här, cis-kvinnor nu, det vill jag ju vara noga med nu, med tanke på liksom vad vi pratade om innan, att de talar ju, när de säger män och kvinnor, de menar ju cis-män och cis-kvinnor. Alltså de tänker ju så, alltså på det sättet som vi har sagt nu att vi ska vara bra på, eller
ja men
på.
De tänker så att det är bara cis-män och cis-kvinnor, det är så det ska vara.
Ja, och det är så här att cis-kvinnor har en liten del av feminitet eller maskulinitet, men deras största är ju feminitet och tvärtom då. Men man kan liksom, det finns ingen gråskala.
Nej, och det är liksom just det här att mannen ska vara den stora starka och skydda, och kvinnan ska
vara mannen är den stora starka, men ni ska också veta att han klarar sig inte utan kvinnan, för hon vägleder honom genom dessa tuffa tider.
Ja, och hon är den trygga hamnen. Det är det här, alltså jag hatar det tänket att det är kvinnan som ska ta hand om mannen.
Mm.
Alltså, ja, man, folk tänker att mannen ska skydda, men att kvinnan ska ta hand om och fixa
jag
säger och
laga också,
mannen.
Jag säger också så här,
skadade hälsa.
Det är klart att, jag menar, maskulinitet och femininitet, det är klart att det är en grej. Alltså det är klart att det,
ja,
för det är ett ord på någonting.
Ja,
alltså,
klart.
Förstår du?
Men det är ju inte det enda som existerar.
Nej, och det är klart att så här, han är maskulin. Om jag säger att någon är maskulin, då vet ni vad jag menar. Och det är ju inte liksom att...
Nej, det är ju, men det är bara så det är.
Ja, det är ett ord på någonting.
Exakt, men det är inte
på ett
det
visst
enda
sätt.
Som existerar.
Nej, exakt. Och det, som vi sa här innan, att jag menar, vi behöver också omprogrammera vissa synsätt och sånt på hur vi ser saker.
Ja, ja, ja.
Men det här gör ju dem intentional.
Det här är ett val, alltså, ja. De vill ju tänka så här.
Så att de vill ju, verkligen inte veta av någonting annat.
Nej.
Än att liksom ying och yang.
Det här handlar inte bara om vad de har växt upp med för normer. Det här handlar ju om vad de väljer att tycka och tänka.
Ja, men så är det så här liksom att... För jag tror också väldigt mycket på energier och så här, att man kan känna av,
ja, men,
energier
100%
och sånt där.
Och
men...
att man kan känna av känslor från andra sidan och sånt där. Det är inte jag helt främmande för, men det finns ju också en gräns. Det är
ja.
Inte så att en lila kristall kan bota någons
Nej.
Cancer.
Och jag liksom. Tycker att det är jättekul så här att prata så här om maskulinitet och feminitet. Jag kan säga jag har feminina sidor, jag har maskulina sidor.
Ja,
jag,
ja, det
absolut,
ju,
men
ju
jag tycker alltså, det är liksom... Sätt det inte på
men
vilket...
jag gillar inte det här skadliga tänket att en kvinna måste, hennes mål i livet är att hitta en man och ta hand om och fixa honom. Och en mans mål i livet är att hitta en kvinna och skydda henne, typ. Alltså nej.
Ja. Nu ska jag ta någonting annat som egentligen är ditt, vad säger man?
Area of expertise.
Har du hört om lesbian deathbed?
Ja, men
har du gjort det?
Men det kan, men Joakim.
Ja, men
herregud.
Why is that a thing?
Men det är det.
Är det sant?
Ja. Ja, alltså grejen är så här att ett lesbiskt par, det är väldigt vanligt med lesbian deathbed. Det som är det är att när lesbiska har sex, då är det liksom inte, om du tänker typ en cisman och en ciskvinna som har sex, då är liksom in och ut, mannen är klar och så är vi klara där. Lesbiskt sex tar ofta längre tid. Och det är mycket, alltså lesbiska har ju sex länge när de har sex. Så därför så är ju, nu gick han. Du gick verkligen. Du
nej,
lämnar
alltså,
verkligen rummet.
Mycket.
Nej,
jag
men det är bara
bilder, jag inte...
Det är bara rent känt att liksom hetero cisman och, ja, men cisman och en ciskvinna har sex, har de sex i 2 minuter. Mannen ejakulerar och sedan klarar den, för att det är alltid
okay,
mannen.
Vi måste ju berätta för lyssnarna vad det är vi syftar
ja,
på.
Ja, okej, okay, varsågod.
Ja. Lesbian deathbed.
Ja.
Alltså översatt lesbisk dödsbädd.
Ja.
Eller lesbisk sängdöd.
Ja.
Det är en teori då att lesbiska par i långvariga relationer har mindre sex än någon annan typ av par ju längre förhållandet varar. Och att de i allmänhet upplever mindre sexuell intimitet. Och man räknar med att den sexuella aktiviteten avtar cirka 2 år in i ett långvarigt lesbiskt förhållande. Konceptet då är ju baserat på forskning från 1983 av socialpsykologen Philip Blumstein och sociologen Pepper Schwartz. Det låter väldigt tyskt,
ja.
Men i alla fall, det här är publicerat i American Couples Money, Work, Sex. Jag tror att det är någon bok eller någon tidskrift eller någonting. Och det här fann man då att lesbiska par rapporterade lägre siffror när de tillfrågades om hur ofta under det senaste året de hade sex med, alltså du och din partner hade sex med varandra. Och forskningen då, den har ju kritiserats för sin metodik och för att, alltså, sexuell aktivitet minskar för alla långvariga par oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. Och analyserar, alltså de som analyserat konceptet har därför liksom betraktat det som en populär myt. Men tydligen så the lesbian herself in this room.
Nej, men alltså det är
Amanda,
klart att det är, ja, men det är klart att det är olika för alla, men det är också så här, jag tror ju som du sa att alla par har väl säkert en period i sitt förhållande där det är lite typ byxan, så att säga. Men det jag ville säga också, det är att Jag tror att det handlar om mycket att kvinnor, jag vet inte. Men det är vanligt bland lesbiska, men det är också vanligt bland heterosexuella. Det är ju säkert vanligt bland alla par som sagt. Men det är en grej liksom.
Mm. Olika författare har kallat lesbian deathbed för en myt.
Mm.
Journalisten Nikki Dowling sa att definitionen av sexuell aktivitet på 1980-talet huvudsakligen var begränsad till penis och vaginal sex.
Ja, då är det väldigt dött.
Och att detta
mig.
Har påverkat lesbiska definitioner av sex, eftersom vissa undrar om två kvinnor som har sex egentligen är en giltig handling.
Ja,
ja, du fattar.
Men då har jag ju aldrig haft sex.
Nej. Och hon anade att begreppet lesbisk sängdöd antagligen bara lever kvar på grund av lesbofobi.
Mm, men det är en intressant.
Ja, fast du är ju tydligen men lesbisk, nej, men... eller lesbofobi.
Ja, det är jag. Nej, men det här med lesbisk, alltså om man är lesbisk så har man ju hört om lesbian deathbed.
Mm.
Men det antagligen så, det grundar ju sig säkert 100% i lesbofobi och att det handlar om att man... alltså man har någon viss ignorans när det kommer till sex och vad sex innebär.
Mm.
För sex kan ju innebära olika för olika personer också.
Mm-hmm.
Och för olika par. Men mm-hmm. som jag sa så tror jag att det är vanligt bland alla par.
Mm-hmm.
Men jag tror att generellt, mm-hmm. inte alla, men många i alla fall mm-hmm. cis-kvinnor, tyst. Många cis-kvinnor tror jag har lägre sexdriv än vad till exempel cis-män har. Vilket kanske gör att om man forskar i det och säger okej, men normen är att man har sex 4 gånger i veckan, så kanske ett lesbiskt par har sex 1 gång i veckan eller varannan vecka, och då tycker de att det är en lesbian deathbed beroende på hur ofta man har sex. Men
ja,
det är också, det har ju också med varje individ att göra.
Jag fattar vad du menar. En annan journalist, eller om hon var författare, Winnie McCroy, inte Winnie the Pooh, hon sa: begreppet lesbian deathbed har fått sitt eget liv med skadliga resultat.
Mm.
Man nämnde också att det här begreppet då fått en utbredd negativ effekt. Och det dök tydligen också upp olika webbplatser som hävdade att de kunde bota lesbisk säng, alltså lesbian deathbed.
Vadå, att de ville komma
jag
in
vet
i
inte
lesbiska sovrum och visa hur de vill mamma sex eller vad?
Jag vet inte, fukta upp lite.
Ja.
Och Winnie McCoy hävdade att liksom alla par till slut börja tröttna på att ha sex hela tiden. Alltså maratonsex typ. Alla,
ja, men det har man ju bara
det.
Alltså det har man ju inte jämt, eller?
Nej. I wouldn't know, som sagt.
Nej.
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 I'm a virgin.
Och det är också verkligen...
I'm a
virgin. Your virginity grew back.
Yeah.
Nej, men jag tror ju också det är olika för olika par. Alltså vissa...
I wouldn't know.
Nej, men alltså...
Det finns ju faktiskt folk som inte ens gillar sex.
Ja, exakt.
Sexutbildaren och författaren Tristan Taormino, han sa att sex blir ibland tröttsamt faktiskt, oavsett ett pars sexuell läggning.
Mm.
Så att han säger ju samma sak som händer då. Och den lesbiska författaren Felice Newman uttalade sig som följande: döden i den lesbiska sängen är den största otjänst vi någonsin gjort mot vårt samhälle, eftersom statistiken faktiskt inte varierar så mycket. Om du nu är hetero eller om du är gay, längre relationer kan vara utmanande när det kommer till sex. Och jag vill bara säga, I wouldn't know. Nej, men okej, okay. Så vi vet vad, så jag behöver liksom inte säga säg mig vad du står, för vi vet ju vart du står.
Nej, men alltså jag säger inte
med byxorna på.
Ja då. Nej, men jag säger ju inte att lesbian death, att det är just för lesbians, men det är, jag vet ju vad det är, vad det handlar om. Vi vet,
ja,
att det
är, men
känt.
Det är väl klart.
Det är ju ett känt begrepp,
ja.
Att lesbian death.
För jag liksom stumbled upon that och bara undrar om Amanda vet om, men så klart att du inte vill ta upp det med mig. Bara, du är lesbian deathbed. Jag har drabbats. nej, så det...
Jag har drabbats.
Ja.
Ja. Nej, men det är absolut en grej. Mm. Men jag, som sagt, jag tror att det är en grej hos alla par.
Mm.
Det finns väl inget par som orkar ha sex varje dag.
Men ett lesbiskt par innehållande cis-kvinnor då, om vi ska tro normen, om vi ska tro det generella, kanske inte har samma sexdriv som två cis-män.
Nej, men jag tror inte det.
Nej.
Och jag tror inte att det är många par som har varit ihop i över 2 år som fortfarande har sex varje dag. Mm. Och jag tror också att när det kommer till cis-heteropar, för vad jag har hört från säkra källor, är att kvinnan ibland liksom bara ger med sig för att göra mannen nöjd, även om hon inte är särskilt sugen.
Mm.
Och i mitt förhållande så är det inte så.
Nej.
Alltså om jag känner att Felicia inte är 100% sugen, så skulle jag ju aldrig kunna ha sex med henne.
Nej.
Nej. Men jag vet att
såklart inte.
I cis-heteroförhållande så är det ofta kvinnan är inte så sugen, men hon gör det för att mannen ska vara nöjd.
Mm.
Och att hon behöver ljuga, att hon typ har ont i huvudet för att slippa ha sex.
Mm.
Det är ju inte, det är ju, där är ju verkligen inte hälsosamt.
Absolut inte.
Så, men i mitt förhållande så kan det vara så här, nej, jag orkar inte nu.
Mm.
Och så är det okej, det är fine.
Ingen blir grinig liksom.
Nej, ingen blir grinig för att man inte orkar ha sex.
Nej.
Och det handlar ju bara om ett hälsosamt förhållande.
Såklart.
Mm. Så där tror jag också att det finns kan finnas en skadlig syn på vad som är normen på hur ofta man ska ha sex, beroende på liksom,
så. Ja, alltså egentligen så har ju allting med personliga preferenser att göra, oavsett.
Och som du sa, vissa har ju inte sex alls, och det är också 100% okej.
Ja.
Vissa tycker inte om sex, och det är också okej.
Ja, exakt, vissa liksom klarar sig helt utan, och det är helt okej.
Ja.
Och sen så liksom finns det folk som liksom mår bra och känner att liksom sex är viktigt för dem.
Mm, och men, så kanske ha sex varje dag, vilket också är fine.
Ja, och jag vill bara avsluta med att säga
I wouldn't know. You wouldn't know.